Först, innan jag börjar, tänkte jag bara kika lite på hur många använder MVC idag. Hur många använder till exempel Rails? Och traditionella webforms? Ja, det skulle jag nog kunna leverera. Ja, utifrån det ska vi kika lite. Som programmet utlovar ska jag prata om modern webbutveckling med ASP.NET MVC. Och då kan man ju fråga sig, vad är det här för pretentiöst modern? Vad har jag för rätt att stå och säga vad som är modernt eller inte? Jag kan ju beskriva vad jag menar med det här modernt. Till exempel, i och med HTML5, när vi får fler API:er på klienten, så förändras vårt förhållningssätt mellan server och klientansvar för att vi vill komma närmare klienten. Och mycket av det vi gör, till exempel med ett ramverk som MVC, kommer ju handla om att servera oss själv data till klienten för att ta nytta av de nya API:erna. Och det är väl lite det som jag har lagt in det här då, modern. Det kommer handla ganska mycket om idag, om att servera sig själv med data till klienten från ett perspektiv utifrån MVC. Och då är frågan, är vi i ett sånt här scenario där vi har stora skillnader på serveransvar och klientansvar och det är upp till oss att göra något näst intill omöjligt? Nej, långt ifrån. Visst är det två sidor, två olika ansvar. Avvägningar ska göras, vem som gör vad beroende på er applikation. Och det vi ska titta på idag är som sagt perspektivet ur ett ramverk som MVC. Vad har då hänt sedan MVC 3 kom? I mars kom releasen. Strax senare kom det ett service pack till Visual Studio som bland annat gav oss IIS Express. Senare under april kom det en verktygsuppdatering för Visual Studio som gav oss nya projektfiler, till exempel som intranät. Vi fick bättre HTML5-stöd. Sen ser vi även att Nuget, den här pakethanteraren som såg ljuset i vintras någon gång, har ett par releaser som har kommit under juli och augusti. Anledningen att jag har tagit upp Nuget 1.4 här är att vi kommer titta på ett par paket som kräver Nuget 1.4. Sen under sommaren så publicerades det även, man kan kalla det ett utkast, ett första version i alla fall, av roadmappen för MVC 4. Så jag tänkte att vi ska försöka förhålla oss till, när vi går igenom den här presentationen, vad som kan tänkas komma i MVC 4 och bland det vi pratar om. Men även om vi håller på med .NET så är ju valet inte bara MVC eller inte MVC. Vi har, som vi nämnde tidigare, webforms existerar fortfarande och kommer fortfarande att fortsätta existera och uppdateras. Vi har lite andra ramverk, till exempel FUBO MVC. Vi har Nancy, OpenRasta, Manus, Kajak och Frack, en hel del ramverk som löser olika problem. Och som jag har satt där har vissa även stöd för Owen, som är en, kan man säga, en öppen abstraktion för implementation av HTTP-stacken, så att man kan köra det här utanför IIS till exempel, på ett annat operativsystem eller någonting annat. Så vi kommer prata om MVC, men valet är inte så enkelt om man vill. Jag tänkte att vi skulle börja från det mest klassiska demoscenariot, där man använder ett paket för scaffolding. Den gröna boxen visar det kommandot jag har kört. Jag har gjort en modell, innehåller bara en entitet, pizza i det här fallet. Jag har använt det här paketet för att ta fram, som det står, controller, views, repository och datakontext. Jag har fått persistens, ett repository, vyer för CRUD-beteende och en controller. Det kan jag skapa mig utifrån den här scaffolding. Men utifrån det här scenariot så tänkte jag att vi skulle försöka kika på lite saker som har hänt och delar av infrastrukturen och mönster man kan använda. De här sakerna säger jag inte ska alltid appliceras, men vi ska använda de här exemplen för att förändra och vrida lite på mönster och infrastruktur från MVC-ramverket. Vi ska då kika på dependency injection, som har fått en förenkling i MVC 3. Vi ska prata lite om hur man kan använda model binding och sen ska vi kika på någonting som kallas form eller command handlers, hur man kan bryta ut och göra sina controllers lite renare. Det är väl lika bra att börja kika på en demo vad det är jag menar. Så om vi beger oss hit och tittar på det jag nämnde om den här modellen. Så har jag alltså en enkel modell, den här pizzan. Jag har kört det här scaffold-kommandot. Och på så sätt fått en controller genererad åt mig. Den här ska vi kika lite på hur den ser ut. Den har givit mig ett repository som omsluter det vanliga CRUD-beteendet och den har genererat vyer och actions för lister, detaljer och annat CRUD. Och som ni såg på den övre raden så har de redan i det här templetet beskrivit för att om vi vill börja använda dependency injection så finns det här en startpunkt. Jag tänkte nu att vi skulle kika på en refaktorerad version av den här kontrollen. Inte på grund av att jag säger att man måste refaktorera den i alla lägen, utan det ger oss då chansen att besöka de här olika punkterna som jag beskrev i listan tidigare. Så om vi börjar från början och tittar på det här med dependency injection. I och med MVC3 så har man nu fått intern service location i MVC. Och detta görs via en statisk klass i det här fallet som heter Dependency Resolver. Där man kan sätta en egen resolver för att lösa de här sakerna. Allt man behöver göra är att implementera iDependency Resolver. Och vad jag har gjort på den här raden är att jag har tagit ut den här funktionaliteten. Lagt det i någonting jag kallar Bootstrapper. Den är ansvarig för att sätta upp min IOC-container. Och ge tillbaka en implementation av iDependency Resolver som jag säger till MVC-ramverket. Använd den här internt när man ska göra saker. Och det är en ganska stor skillnad från MVC 1 och MVC 2 där man alltid behövde skriva en egen controller factory, en model binding provider etc. 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 för det här inte fanns. Nu genom att sätta en central punkt för detta beteendet så kan ramverket göra de här uppslagen som gör att det blir mycket enklare oavsett vilken IOC-container man använder för att komma åt det här beteendet. Vi ska följa upp det lite senare. Men om vi går då till min andra pizza controller där jag gjort vissa förändringar från den förra. Så om vi tittar på den genererade så hittar vi en funktion här. När jag ska hämta en detaljvy för mitt pizzaobjekt så säger den att utifrån ett numeriskt värde, ett ID, så ska jag ge ifrån mig en modell som är min pizza och rendera en vy för den. Och då ser vi här att vi tar in ID:t och slår upp det via repositoriet och säger att returnera en vy som matchar det här ID:t. Går vi till den refaktorerade varianten. Och så ser vi en skillnad här istället. Så säger jag att jag förväntar mig att få in någonting som heter ID. Men istället för att få en numerisk representation direkt så ska någon annan leverera uppslaget av pizzan åt mig. Det innebär att någon annan ska gå mot databasen, populera min modell och ge objektet pizza till mig. Så att jag bara kan säga att utifrån mitt objekt, som i det här fallet nu heter ID och är en pizza, rendera den här vyn. Och på så sätt har jag ju då blivit av med ett beroende någonstans. Och hur gör man då detta? Jo, det är det här som är model binding. Model binding är ju när någon postar ett formulär på er sida, skickar in JSON, skickar in ett HTTP-anrop med headers som innehåller data, så kommer ju någon översätta de här formulärfälten eller JSON-datan till det typade objektet pizza på vägen. I det tidigare exemplet förväntade jag mig bara att jag skulle få in ett ID av ett formulär och utifrån det ID:t kunde jag göra ett uppslag. Och det här utgörs idag med en mängd model binders som följer med ramverket som tar de här formulärfälten eller JSON-datan eller olika HTTP-headers och binder detta. Men här kan jag nu lägga mig i och säga att istället för att ni gör detta så kan vi göra det själv. Och det är i form av en egen model binder. Så nu har jag kapslat in beteendet för att göra ett uppslag. Jag kan göra en liten förenkling här så att vi ser vad vi pratar om. Vad jag gör är att i det här fallet, som vi kommer komma tillbaka till senare, så ärver jag av den inbyggda default model binder. Det behöver jag inte göra. Jag kan bara implementera iModelBinder. Jag får förklara varför strax. Och då får jag tillgång till en override på BindModel. Det som får ett ansvar att ta formulärdata och översätta det till någonting. Och vad jag gör här, vi kan göra det här en gång för alla. Ser alla nu? Är att när den här försöker göra detta så tittar jag i min request, innehåller det någonting som heter det här värdet jag försöker leta efter? I så fall plocka ut värdet som i det här fallet är en integer som är symboliserar id:t. Och när jag väl har fått mitt id så kan jag själv gå mot repositoriet och slå upp pizza. Men göra det här utanför kontrollen. Så nu har jag alltså på ett ställe satt in en model binder som alltid kommer göra detta. Så fort jag deklarerar att en parameter är pizza så kommer den här försöka gå in och lösa problemet. Och varför är detta då bra? Beroende på scenario så har jag nu tagit bort ett beroende. Det blir inkapslat. Jag kan testa det här betydligt enklare. Och jag kan lägga på andra beteenden på detta. En sak som däremot inte är speciellt trivsamt med det här. Vi såg ju att pizzaobjektet som jag förväntade mig in hette fortfarande id. Anledningen till detta är för att jag ska kunna använda följande rad. Att jag säger att jag vill titta på en nyckel utifrån mina formulär som heter id. Och för att slippa använda en sträng här som jag lika gärna skulle kunna gjort som hette id och säga att jag förväntar mig att det kommer komma in ett värde som heter id. Så använder jag konventionen att jag tittar efter någonting som heter vad objektet ska heta, det vill säga id. Så att slippa min magiska sträng helt enkelt och kallar jag det här id för att få en mappning och säga att det kommer komma in en integer som är id men det ska översättas till ett objekt. Tycker man inte om det här så kan man arbeta sig runt det, men det kan innehålla en hel del andra delar beroende på om man hittar sina nycklar här. Och hur relaterar då det här då till dependency injection som vi pratade om tidigare? I MVC 2, om man ger sig på att göra de här sakerna, så blir det ganska kladdigt. Nu har jag använt en IOC-container som heter Autofuck. De flesta IOC-container har stöd för det här. MVC är att jag får ett attribut här tillsammans med Autofuck som jag kan registrera och säga att när det gäller uppslag av typen pizza, använd den här modelbindern. På så sätt har jag skapat mig en infrastruktur att allt jag behöver göra är att registrera den här modelbindern i min IOC-container som i sin tur har implementerat det här iDependency Resolver och voilà, så har jag fått den här infrastrukturen. I MVC 2 är det här inte lika roligt att göra. Vi kan då kika på hur det här ser ut utifrån den här klassen som heter Bootstrapper som jag nämnde tidigare. Här ser vi till exempel att i och med att jag använder en IOC-container som har det här färdigbyggt så det enda jag behöver göra är att använda dess färdiga metoder för att scanna in alla de här modelbindersen och ange en provider som den redan har registrerat. Så får jag all infrastruktur som behövs för detta. Men om vi går tillbaka till details här och så kikar vi på lite andra scenarion. Vi tittar till exempel på create. Här ser vi en skillnad om vi börjar med modelbinder-delen. Det finns ju då scenarion när jag har sagt att nu har jag skapat en modelbinder så fort jag efterfrågar pizza, slå upp det från databasen. Jättebra. Men i det här fallet när jag vill skapa en ny pizza, då vill jag inte slå upp den från databasen. Så på något sätt måste jag kunna beskriva när jag vill använda min modelbinder eller inte. Det här kan jag göra explicit på det här sättet genom att säga att så fort du försöker binda den här inkommande parametern, använd default modelbinder. Då kommer jag inte göra det här datauppslaget. Eller så kan jag ju börja trassla till det för mig som jag gjort i den här demon för att visa att anledningen att jag nu ärver default modelbinder är att jag tittar ju på, finns det en parameter som heter samma sak som det objektet jag förväntar mig in? Om det inte gör det, fall tillbaka till default modelbinder. Och det gör ju att i det här fallet, när jag kallar det här objektet pizza, det kommer inte finnas någonting från JSON-objektet eller formuläret jag postat som heter pizza. Därför kommer den automatiskt falla tillbaka till default model binder och binda det här från formuläret. Så att jag inte behöver vara explicit. Men det är nog ingenting jag skulle rekommendera, utan bara för att demonstrera att möjligheten finns att falla tillbaka på inbyggd model binder, men det kräver det här arvet. Hade jag inte velat ha det här beteendet kunde jag implementera iModel binder istället. Men om vi stannar kvar här på den här create-metoden. Här ser det ju inte riktigt likadant ut som det gjorde i den som jag hade scaffoldat mig fram tillsammans med det vanliga. Så här såg den ut från början. Och vad händer här egentligen? Jo, jag förväntas få in ett objekt, pizza, som ska skapas. Det första jag gör är att validera den. Och då validerar den bara mot mina noteringar på modellen, så kommer ingen businesslogik, inget sådant. Utan bara kollar om det är valid data som kommer in. Sen går jag mot ett beroende, mitt repository i det här fallet, för att spara den. Och sen berättar jag vilken vy som ska renderas. Men i en större applikation så kommer man ju göra de här typen av valideringar eller annan validering också frekvent. Kan jag inte göra det här renare? Kan jag inte göra min controller mer lättviktig? Ska den innehålla den här koden? Kan man tycka. Om jag då går tillbaka till den refaktorerade så ser vi här att här har jag nu gjort någonting. Jag får in min pizza, men istället för att beskriva allt det här är att vad är mitt beroende till repositoriet? Vad är min validering? Så har jag istället bara returnerat ett eget action result i form av ett formulär. Och sen ger jag den två delegater som säger vilken vy ska du rendera när det går bra? Vilken vy ska du rendera när det går dåligt? Och på så sätt har jag fått en ganska ren controller som säger att jag kan relatera till vilken route den här är. Och jag kan titta på vilka ansvar den har och vilken delegering den har när validering går bra och när validering går dåligt. Men jag har inga beroenden. Och det här kan ju vara ganska smidigt beroende på vilken typ av applikation man bygger och hur modellerna ser ut. Det här är ett ganska dåligt exempel när man har en modell som används för alla vyer och bara använder CRUD. Skulle man gå till något mer kommandobaserat istället för att varje modell som kommer in uträttar någonting, så blir det här betydligt mer klart. Så hur fungerar det här och vad är det jag vill visa med detta? Jo, jag har ju ett eget resultat som sköter detta, som i det här fallet heter ett form action result. Och det ser ut så här. Det tar in mitt objekt, det tar in delegaterna. Och om man nu vill göra det här enklaste möjliga väg, så kan man på sitt execute result tillåta sig att använda service locatorn direkt. Det innebär att här har jag nu kapslat in beteendet för valideringen. Och sedan så ser vi att jag använder dependency resolven för att slå upp någon som ska hantera det här i andra änden. Och sen returnerar jag om det har gått bra. Men det jag vill visa med detta är inte den enkla vägen, utan hur man gör detta utan att använda service location. Och vad man kan uppnå om man inte gör det. Så om vi utgår från att det ser ut så här istället, så ser vi att vi har ett resultat som inte är uträtta någonting, utan bara håller två delegater och en klass. Målet i andra änden är att vi på något sätt ska hamna här. Det finns någon som har ansvaret att hantera den här posten som implementerar iFormHandler. Vi såg när jag använde dependency resolven direkt att det här uppslaget var ju bara en rad. Men om vi nu inte ska göra på det här sättet, vem i MVC-ramverket har ansvar för att exekvera en action? Jo, på varje controller finns det någonting som heter en action invoker, som är den som har ansvaret att sköta exekveringen. Och här har vi ju nu ena sidan en handler som uträttar någonting. Vi har ett eget formulär. Vi ska på något sätt nu göra det här uppslaget som jag gjorde med dependency resolven på ett annat sätt. Genom att göra en egen action invoker. Detta blandar då in att man har en controller factory. Den som är ansvarig för att skapa upp kontrollen när anropet kommer in. På den sitter ju den medföljande action invokern som måste bytas ut. Så vi har i det här fallet en action invoker som ser ut så här. Den här tar in möjligheten från min IOC-container att göra det här uppslaget istället för den statiska service locatorn. Så jag har alltså konfigurerat min IOC-container att byta ut action invoken. Vi ska titta på hur det fungerar snart. Och så fort den kommer exekvera ett resultat som implementerar det här marker-interfacet som säger att vänta nu lite här. Det här är en del av min egna infrastruktur. Så säger den att okej, det här ska hanteras på ett annat sätt. Jag gör då en annan klass för att jag är som en fasad för det jag vill göra. Och sen här slår jag upp handlern som vi såg innan, som har bär ansvaret. Och om vi går vidare och tittar på den här invokern så ser vi det jag vill uppnå här. Nu har jag verkligen brutit ner de här olika ansvaren. Jag har hållit min controller ren. Jag har skapat ett eget action result som implementerade mitt marker interface. Jag har skapat en infrastruktur för att kunna sköta en mängd egna action result som jag hade velat uppfinna dem. Jag har kapslat in var valideringen av mina modeller ska ske här. Här skulle jag kunna göra vilken typ av validering jag vill. Så att i en stor applikation där jag har samma typer av validering som sker om och om igen skulle jag kunna bryta ut den och lägga den i mindre testbara delar på det här. Så mindre delar testbara, inte mindre. Så, två alternativ. Gillar man den statiska service locatorn var det här jätteenkelt. Vill man göra det med constructor injection genom hela vägen så har vi gjort en egen action invoker. Och om vi då tittar på vi ska se. Här. Vi ska alltså förklara de andra raderna i senare. Med min IOC-container, autofuck i det här fallet, så får jag en extension-metod som är så pass enkel att det enda jag behöver göra när jag säger att scanna igenom hela mitt projekt efter controllers. Men alla controllers du hittar, byt ut action invoken på dem till min egen så fort det finns en i containern. En rad. Och i en stor applikation återigen blir det här ganska kraftfull infrastruktur att kunna ha egna action results, delegerat ansvar, bryta ut validering. Men för en mindre applikation så är det här ganska mycket infrastruktur. Men när vi går tillbaka hit och repeterar. Det vi såg var en kort förklaring om dependency resolven och att jag i det här fallet använde autofuck. Vi kikade på hur man kunde göra en egen model binder i det här fallet för ett enkelt databasuppslag. Vi använde det här form och command-mönstret för att komma åt en demonstration av en egen action invoker. Kan användas till något helt annat. Och vi såg även att jag skrev ett eget action result för att kunna göra det här uppslaget. Och vad använde jag då från början? Jo, jag använde ett NuGet-paket som heter MSC Scaffolding för att göra den första demodelen. Och det enda andra som jag gjorde var att använda ett integrationsprojekt för IOC-containern autofuck. Och på så sättet fick jag model binding, action invokers, implementation av iDependency Resolver. Allt det var färdigskrivet åt mig. Det enda jag behövde göra var att sätta upp infrastrukturen. Och tycker man att det här med form och command handlers verkar trevligt så kan man googla på en kille som heter Jimmy Bogart som har skrivit ganska många artiklar om olika typer av det här mönstret. Han har någonting som man kallar better action result och form och command handler som man kan kika på om man vill ha en djupare förklaring av när det här kan vara värt att använda. Det sista jag kan säga om det här är att alla de här uppslagen som ni såg var ju på typ. Så den dagen ni hamnar i ett annat scenario när ni behöver använda det här mönstret för att returnera någonting så kom ihåg att allting måste ha en matchande typ för att kunna göra ett uppslag. Så när man bara har en modell som jag hade och man ska ha två olika scenarion, ja, då måste man antingen göra en wrapper eller ett marker interface för att få typen. Därför är det bättre lämpat för en command-relaterad modell där man har ett ansvar per klass som kommer in så att man kan göra de här typuppslagen. Nästa del jag tänkte, som också handlar om när man ska servera sig någonting, det är att i MVC idag så finns det ju display templates och det finns editor templates. Och man ser att alla de här exemplen som jag tog upp tidigare från scaffoldingen använder gets och post. Men om bara för att nämna några, vad händer med de andra verben, till exempel put och delete? Varför används inte de, eller kan jag börja använda dem? Om man då tittar på något annat projekt, till exempel Nancy i det här fallet, som har en liten annan approach, så ser man någonting att här blir det ganska tydligt, både när det gäller routingen, parametern som kommer in, och HTTP-verbet, vad ska hända. Jag förväntar mig en get på den här adressen. Allting som är efter greet är en parameter, och sen ska jag returnera någonting. Det blir ganska rakt på sak. Kan vi uppnå samma sak med vanliga MVC på något sätt om vi vill detta? Tänkte att vi skulle kika då på lite olika möjligheter att servera data och titta på routing. Så om vi går tillbaka hit. Så börjar vi med det jag fick från början. Hur kan man göra om man inte vill skriva någon utförlig kod för att börja göra detta? Jo, om vi tittar på delete-scenariot här nere. Där är helt genererat av de templates som följer med scaffolding-projektet. Här ser vi att jag har en action som heter delete som handlar om att rendera vyn när jag ska välja att ta bort någonting. Och sen ser vi att jag har en action som förväntar mig när någon har sagt jajamän, det här ska bort. Som är den nedre. Men båda de vill använda sig av action-namnet delete. Vi får alltså ett problem med signaturerna. Då finns det en lösning här nere som säger att vi har ett attribut som heter actionName som kan säga att vänta nu lite, jag kan döpa en action till en sak så att det kompilerar, men jag kan säga att det ska svara på delete. Och på det här sättet har jag ju då fått samma action delete fast i olika fall. En för get där uppe och en för post här nere. Så här har jag börjat skilja på det. Och det finns ju möjlighet här att byta ut HTTP post till put eller delete om det är det man vill ha. Men det är det som följer med ramverket. Vad händer om vi vill gå lite längre? Jo, då måste vi bara stanna och fundera på vem servar vi data och vad kommer att hända här. I många fall handlar det om att ge sig själv data och då kanske MVC är helt okej. Vi kan hålla på med det här, vi kan dra in projekt som vi kommer kika på senare. Men tänk om ni serverar någon annan data, ni bygger ett API internt eller till en kund. Är MVC rätt ramverk att bygga ett API kan man fråga sig. Och vad finns det för alternativ? Jo, då håller ju VCF-teamet på att göra någonting som heter WebAPI, som är alltså en mer restliknande approach för allt VCF. Jag tänkte att vi skulle kika lite på hur man kan använda det istället och hur det förhåller sig till sån här routing. Så jag har använt VCFs WebAPI här istället. Det här känns igen, ett servicekontrakt. Vi har en service och det första man kan notera är att vi har constructor injection, någonting som inte alltid är jätteroligt i VCF, som nu är roligare. Och sen börjar det då återigen med en mängd attribut. Så här ser vi hur VCFs WebAPI behandlar det här. Här har vi strängar istället för verben. Så då har vi WebGet och WebInvoke. Och längre ner ser vi här hur vi har stöd för put och delete. Och det finns ju en mängd andra saker i infrastrukturen av WebAPI som gör det här till mer kraftfullt än VCF. Eller MVC, förlåt mig. Så att om ni har scenariot att kanske har annan autentisering, vill göra saker som ni vanligtvis gör i VCF, blicka gärna på WebAPI för att servera data än att gå via MVC. Och vi ser ju också att tanken här är att använda de här attributen och verben på ett annat sätt. Det finns även i roadmappen som jag nämnde i början en liten rad längst ner som säger att i 4:an ska det vara bättre support för att använda MVC och WebAPI tillsammans. Det handlar speciellt om routing och kanske något lån av de här attributen eller hur man sätter upp det hela. Men det är mer betydligt kraftfullare. Det har inbyggt stöd för content negotiation till exempel och en hel del annat. Men om vi nu går tillbaka till MVC och säger okej, okay, hur kan jag uppnå detta själv? Jo, då finns det ju ett antal projekt som man kan dra hem via Nuget. Det första jag tänkte vi skulle kika på är någonting som heter Attribute Routes. Som egentligen går ut på att vi stänger av den vanliga routingen. Gå tillbaka till den här tanken att nu ska vi beskriva all routing med attribut. Och här ser vi hur jag stödjer då en aria istället. Och nu hamnar vi ju ganska nära det vi såg från början. Att nu säger jag att allting det här ska ligga under resources. Det ska ta in en parameter id. Det här ska göras med get. Samma sak med post. Och så vidare. Och det här är ett litet beroende som ger den här möjligheten. Det som är värt att nämna är att det här kan ju börja lätt krocka om man förväntar sig att man ska ha vanlig routing någon annanstans. Så att oavsett hantering av routing ni drar in så gäller det att hålla tungan rätt i mun. Men finns det något annat sätt att göra det här? Till exempel, ni tar hem ett klientramverk som ska göra CRUD-beteende mot servern. Det här ramverket har en konvention. Men den här konventionen till exempel säger att jag förväntar mig att ni använder Rails. Och så säger någon, men routingen i Rails, den är ju trevlig. Varför har inte MVC sån? Jo, om man har det här scenariot så skulle man istället kunna ta hem ett annat projekt. Som är just detta. En portning till C-sharp av routing-DSL:en från Rails. Så jag har gjort en enkel controller i det här fallet som bara innehåller en create-metod. Och den har jag satt upp via det här projektet som lite konstigt heter. Och den lägger till en fil som gör att jag nu kan göra på det här sättet. Att jag kan konfigurera min aria, jag kan konfigurera min controller och sen så har vi conventions. I det här fallet så säger jag att jag vill frångå vanliga konventionen och bara inkludera min create. Men om man tittar på exempelkoden som följer med det här paketet så ser vi att man kan göra en hel del annat. Och då får man precis som i Rails samma konventioner men med put och delete. Och då har vi det här omvända scenariot om jag inte skifflar JSON nu. Utan jag använder mig av formulär. Och MVC har editor templates som förutsätter att oavsett om jag gör en uppdatering eller om jag gör en create eller ett delete-kommando så gör jag allting med post. Ja, då har jag ju lite att göra när jag helt plötsligt börjar ta hänsyn till HTTP-verben. För då måste jag ju redan i formulären ändra beroende på scenario vilket verb jag ska använda. Någonting som MVC inte gör idag. Det man även får med i det här paketet som liknar Rails är att man får en bas-controller som heter Application Controller. Och den innehåller en liten annan hjälpmetod som är ett eget resultat. Och det här är en enkel implementation för content negotiation. Som gör att jag kan använda det här resultatet och spesa vilken content type som kommer in. Och vilket resultat jag ska delegera till då. Så jag kan få en fattigmans version av content negotiation kanske är att ta i. Men jag kan använda det till det som också följer med. Så, vad kikade vi på här? Vi kikade på Rails-like routes, som i paketet heter någonting annat. Vi kikade på attribute routes. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka och kika lite på det här jag nämnde med att det kan krocka, man kan debugga routes. Och sen tittade vi på någonting då helt annat som är web API från VCF. Och det här med att debugga routes. Paketet som liknade Rails DSL:en har en egen adress där man kan gå in och kolla på alla sina routes. Men det finns ju ett antal projekt som gör detta åt en. Så att om vi går tillbaka och startar applikationen. Så har vi två stycken av de populära projekten vi har. MVC Profilen. Och sen har vi ett annat projekt som kom tidigare som heter Glimpse. Och detta installeras också lika lätt via Nuget, väl gjort. Så kan man sen gå in på Glimpse och sen en handler och så kommer man hit. Så säger man att jag vill slå på Glimpse. Och sen går man tillbaka. Och sen gör man en refresh. Och helt plötsligt längst ner till höger så dyker det upp en Firebug-liknande liten ikon som man känner igen. Och voilà! Nu får jag ett instick som visar alla routes och matchningar. Och det här är väldigt händigt beroende på om man använder default routes eller vad som helst annat. Att se vem svarade på min route, vilka parametrar, vilken metadata, ni ser allting som har hänt. Så att man får en brygga mellan klient och server för debugging. Väldigt praktiskt. Men vissa av de här paketen har alltså egna sådana här saker i någon form. Så, vad har vi då använt till det här? Jo, NuGet-paket 1, det var ju då den här RESTful Routing som är som Rails DSL:en. Vi tittar på den här med bara attribut, den heter Attribute Routing. Och sen VCF, Web API-paketet, ligger i en samling som heter All i det här. Och sen hade vi det här Glimpse-verktyget som man också kan ladda ner via NuGet. Och sen kan man konfigurera det via web.config och sen som ni såg så går man till en handler för att slå av och på beteendet. Detta är ju ingenting som fungerar i en produktionsmiljö utan är bundet till localhost. Men bland allt detta så säger jag skyffla JSON har jag ju nämnt ett par gånger. Många kanske har använt Newtonsofts JSON-bibliotek till exempel om man använder RavenDB eller någonting annat när man vill behandla JSON-data i C#. Och det här är ju givetvis någonting man åker på att göra om man använder Web API. Så VCF-teamet har ju nu gjort något liknande. Wrappers för JSON. Och ett av de här objekten som sitter upp till visst JSON-objekt och JSON-value får man med i VCFs Web API. Och den här lilla klassen är någonting som vi lätt kan börja använda i MVC. Så jag tänkte att vi snabbt skulle kika på detta också. Så att om vi startar Fiddler till exempel. Ska vi se om jag kan zooma in så alla ser när det väl börjar hända någonting av värde. Det händer ingenting av värde ännu. Ser alla nu här att jag har nu förberett för att göra en post som jag säger är av JSON. Jag skickar med ett väldigt enkelt objekt här som säger att jag har en titel. Jag tänker nu exekvera denna. Jag får tillbaka någonting. Och nu har jag returnerat samma JSON-objekt från servern men lagt till en property. Så på något sätt så har jag arbetat med JSON-data. Jag kanske har översatt den till en statisk modell och gjort det här. Men det är inte det som är vitsen. Utan om vi lämnar Fiddlers värld. Och så går vi tillbaka till det vi pratade om i början. Model binders. Så kan vi titta på den här. Här ser vi då den här klassen som hela den här demon handlar om som heter JSON value. Vad jag nu har gjort är att jag har skrivit en model binder för att ta hand om allting som kommer in som är JSON. Så jag säger att allting som kommer in som påstår sig vara JSON ska bli representerad av den här wrappern istället. Och det görs lite demoaktigt på det här sättet genom att jag kikar på att är det som kommer in, vill det vara application JSON. I sådana fall så tar jag läser ut det och parsar det med hjälp av den här hjälpklassen JSON value. Och det ger mig möjligheten att uttrycka mig på följande sätt i min control. Jag säger att jag förväntar mig att vad som helst som är JSON kan komma in här. Det får representationen JSON value. Sen börjar det bli intressant. Sen går jag då via den här dynamiska wrappern från JSON value till dynamic. Så nu kan jag ju arbeta dynamiskt. Så jag säger helt plötsligt att ge mig det här JSON-värdet. Sen bara hittar jag på. Det ska finnas en property som heter name. Och sen returnerar jag det nya JSON-värdet som ni såg som både innehöll en titel och ett namn. Och på det här sättet har jag alltså gått från det mer dynamiska. JSON som kommit in. Det kunde varit vilken struktur som helst. Jag kan lägga på arrayer. Jag kan börja skyffla och göra det mesta här. Och sen returnera det tillbaka. Så att det är ett enklare sätt att jobba med de här strukturerna på serversidan. Och allt detta görs via en del av Web API All-paket. Det finns som ett eget paket om man bara vill komma åt detta som heter JSON Value. Men nu är det ju säkerligen någon som tänker till. Som kände lite att, okej, om vi nu ska skyffla JSON mellan klient och server. Vi ska kanske gå över till att vara mer dynamiska på servern för att motsvara detta. Skulle man inte kunna vara lite mer dynamisk i MVC? Att komma bort från detta statiska bindandet till modeller hela tiden. Svaret på frågan är ja, det kan vi bli. På de här 50 minuterna vi har kommer vi inte kunna grotta ner oss i det. Jag kan varmt rekommendera dock den här bloggserien som handlar om hur man sätter upp sin Visual Studio-miljö för att svara på detta. Och när man är färdig med detta så har man bara kvar att göra viss infrastruktur och sen slipper man det ständiga FM-andet. Till exempel det här paketet Oak handlar om dynamisk dataaccess. Rake är ju att vi använder en annan compiler. Gillar man detta, har rätt typ av projekt, kommer från Rails-världen eller bara tycker det rent av är kul, spana in detta. Sista demon för dagen när vi går över till andra sidan, att nu har vi gjort en hel del infrastruktur, vi har tittat på hur vi kan svara med data, beskriva detta med routes, vi har kollat på olika content types. Men klienten då? För att använda detta enkelt på klienten och fördela ansvaret. Hur ska vi göra? Jag nämnde tidigare att det finns en massa olika ramverk. De olika ramverken har lite olika fokus. Om det är templatering eller om det är tracking. Eller om det är conventions tillbaka mot routes eller något annat. Och då har MVC-teamet eller PhilHack släppt en prototyp på någonting som de funderar på att inkludera i MVC 4. Jag tänkte att vi skulle kika lite på detta. Och det är en ganska enkel historia. Nu har jag döpt den här kontrollen till hack-controller ut efter PhilHack. Ser ut som de andra. Så här. Ska se om vi kan få med allt samtidigt. Så där. Två saker här ser vi. För det första är ju att vi ärver av en JSON-controller som kommer från den här prototypen. Och det andra vi ser ganska direkt är att vi använder oss inte längre av några action results, utan vi använder oss rena objekt i det här fallet. Vad vi vill uppnå är att vi vill på klientsidan få hjälp att kommunicera med de här två stycken actions eller fler. Och om vi går till browsern så ser vi här att jag har två knappar. Den ena knappen fetch vill jag ska anropa listfunktionen i min controller och appenda den till en lista. Där kom det en calzone. Det är då motsvarande till den här funktionen som vi har här. Jag vill från klienten få hjälp av att anropa save. Jag trycker på create. Jag får tillbaka någonting jag har hittat på. Och sen om jag anropar den här och appendar ska vi ha tre pizzor nu in alles. Så vad har då hänt på klienten? Jo, om vi kollar i sourcen här och sen zoomar vi in lite. Så ser vi här har vi någonting. Oops. Vi kikar på den här. I och med det här paketet så har jag fått en extension-metod som jag kan använda i min vy som ger mig detta. Det här renderas av prototypen. Och det är ju ganska enkel historia som säger att för hela min controller här skapa en konfigurering för jQuery att gå mot respektive signatur. Och det enda då jag behöver göra själv efter detta är ju att skriva ett par futtiga rader hooks mot de här två knapparna jag har. Och det som jag då får som vi ser här är att jag får lite hjälpobjekt så att jag direkt får en objektrepresentation hur jag går här mot hack, save och hack list som är mina actions på min controller. Och det här funderar de då på att inkludera i någon form så att jag kan skriva en controller med en mängd action. Välja att få ut hjälpbibliotek i JavaScript för att enklare nå de här funktionerna direkt. Och det här behöver ju inte på något sätt konkurrera med något annat ramverk, utan kan vara dataaccessen till ett annat ramverk. Och det skulle nog inte riktigt vara i den här formen som det är nu. Och vill ni själv kika på det i dagsläget så kan ni ladda ner den här prototypen med ett NuGet-paket som heter mvc-hack.ajax. Men, komplement till det, när ni väl har data på klienten, hade vi haft mer tid idag så är det här vi hade fortsatt. Ramverk som assisterar andra sidan. Här har vi till exempel JS Views som jag tycker är ett projekt ni bör kolla in. Där det finns personer både från jQuery UI-teamet och de som sitter på jQuery UI som kommer från Microsoft. Som har fortsatt arbetet med jQuery Templates och det som tidigare hette jQuery Data Linking som kom från Microsoft. Som handlar helt enkelt om tracking av JSON-data på klienten. Så att ni kan plocka ut data, lägga den i lister, lägga den i grids, editera den och skicka tillbaka den färdigpopulerad. Alltså få förenkling av detta. JSView är en prototyp på detta vidare arbetet. Det som är intressant med den är att de arbetar ganska mycket med jQuery UIs datasource. Som även då är en komponent som kommer användas av resten av jQuery UI. Till exempel deras kommande grid. Så det är spännande. Backbone. Även det är ett liknande sånt ramverk för att både göra tracking och templatering. Här har vi det jag pratade om tidigare. Ganska mycket konversioner. När du hämtar ut ett objekt, vad den förväntar sig på för routes kunna göra operationer som krudd på det. Knockout, ett liknande projekt, kallar sig att det är MVVM-mönstret, det som används i WPF eller Silverlight ganska mycket fast på klienten. Samma sak där, arbetar väldigt mycket med att läsa ut JSON-objekt från servern. Du skapar en ny vy-modell då på klienten, binder det till templet, har tracking på dina förändringar och sen när du är väl färdig ska du skicka tillbaka det till servern. Men det är inte lika fokuserat på att skicka tillbaka det. Så det finns inte så mycket konventioner på hur du gör det. Och Spine är ju också ett grepp som liknar de här. Och som mycket annat, det här kommer väl utmynna i att det finns ett en eller ett fåtal segrare om ett par år. Hur många av de här sakerna görs. Templatering används ju ganska mycket av alla de här jQuery templates. Men det är just den här tracking-biten som är en intressant aspekt när man börjar arbeta med objekten mer hos klient. Så, sist vi nämnde roadmappen här. Vi har sagt att WSFs web API ska få bättre support när det gäller routes. Vi kikade lite på den här prototypen, eller som det står i roadmappen, att det ska vara väldigt enkelt att arbeta med Ajax-funktionalitet oavsett om det är en ny applikation eller om man vill gå tillbaka till en gammal applikation och få Ajax-beteende. Men det finns ju mer saker som nämns här, till exempel att det ska komma någonting som heter Recipes, föreslår de. Det kan liknas lite med NuGet-paket, men det är färdiga konfigurationer för ett helt scenario. Det som nämns är att man via ett sånt här recipe ska kunna ta en MVC-applikation och så säger du att jag vill lägga till Windows Identity Foundation, VIF. Jag vill konfigurera den här applikationen till att prata med det. Då kan du via ett sånt här recipe ta hem alla dependencies du behöver och sen följa en grafisk wizard för att konfigurera detta till din applikation. Och på så sätt fortsätta lite med det här som liknar NuGet fast för scenarion istället för rena ramverk. Det är en sak. Och det andra är mobilutveckling. Det kommer med all sannolikhet komma inbyggt stöd för jQuery Mobiles med templet så att de projekten inkluderas. Och sen kommer man kunna ha separata vyer för mobilen. Så att man kan gå från en desktop-variant till en mobilvariant. Och då är det inte något media queries lösning utan det är separata vyer beroende på target. Så det är lite sånt. Den här kan ni ju kika på. Den ligger på Codeplex. Och vi får väl se om det kommer en preview som innehåller några av de här bitarna strax. Och med det så har vi någon minut kvar för eventuella frågor. Någon som har en fundering? Allt glasklart, inget att tänka på. Nej, skulle det vara så att en fråga dyker upp, bara haffa mig, annars tackar jag för mig.